Korrenpodden, en podd där vi diskuterar och fördjupar oss i de frågor som just nu engagerar östgötarna mest.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Korrenpodden. Idag med mig, Dennis Petersson. Med dagens avsnitt fortsätter vi en satsning inför höstens kommunval. Planen är att här i podden träffa kandidater från de 8 partierna som idag sitter i Linköpings kommunfullmäktige. Vi kommer att utgå ifrån specifika sakfrågor med målsättningen att göra det lite enklare för dig som lyssnar att rösta och göra ett medvetet val i höst. Vad är det egentligen som skiljer partierna åt? Den frågan vill vi försöka svara på. Och dagens gäst här i valpodden är Denise Kassel. Hon är 30 år, bor i Vasastan i Linköping och är förlovad. Hon är också gruppledare sedan 2019 i Kristdemokraterna och tidigare politisk sekreterare för samma parti såklart. Hon har också första namn på KD:s kommunlista. Var det en bra prestation tycker du?
Ja, men jag tycker att du fick med det mesta där. Ska vi tilläggas också att jag är första vice ordförande i kommunstyrelsen.
Såklart.
Bra på att poängtera det, tänker jag.
Perfekt. Hur känns det att vara här idag och prata om det ämne vi ska prata om?
Ja, men jag tycker att det känns jättekul och jag är själv en person som lyssnar väldigt mycket på poddar. Försöker passa på att ta lite promenader mellan mötena. Och tycker verkligen om formatet och också att... Upplever ibland att vi politiker kanske blir avbrutna när vi pratar. Och det här är ett väldigt bra sätt att få brodera ut sina tankar och åsikter. Så att, ja, det ska bli jättekul.
Härligt. Jag ska försöka att inte avbryta det för mycket då.
Ja, vi får väl se. Ja.
Men ämnet som vi pratar om idag är ju, som ni lyssnare kanske vet, trygghetsfrågan. En fråga som är... Ja, men ganska viktig för Linköpingsborna just nu skulle vi kunna säga. Sedan 2021 års början har 16 skjutningar ägt rum i Linköping, varav 6 med dödligt utfall. Och enligt en undersökning från Brottsförebyggande rådet förra året så uppger också var fjärde Linköpingsbo att de känner sig otrygga i staden. Denise, vad är din bild och ditt partis bild av situationen i Linköping just nu?
Ja, men jag delar ju den bilden. Jag sökte mig själv till politiken för att jag upplevde att Linköping bodde tryggt. Jag bodde i Berga väldigt många år, inte i centrum men i närheten. Och jag kände mig inte trygg med att gå ut på kvällarna och främst gå till ICA för att köpa chips eller något annat som jag var sugen på. Och till slut så slutade med att... Jag undvek det i allra högsta möjliga mån. Och för mig då så blev det ju en inskränkning av min frihet. Och jag träffar ju många Linköpingsbor, främst kvinnor som upplever samma sak. Och, så det här är ju ett reellt problem som vi behöver ta tag i och som vi också har gjort väldigt mycket satsningar på under den här mandatperioden. Det jag tycker är väldigt tråkigt är att... Nationellt så har ju Linköping betraktats som en konfliktfylld varböld. Det vill säga att vi har rikets ögon mot oss just nu på grund av precis de här antalet skjutningar som du nämnde. Som i sig är alarmerande. Det är ett alarmerande högt antal.
Men om vi går tillbaks lite till, du pratade om din liksom, personliga koppling till den här trygghetsfrågan. Kan du förklara lite mer vad det var liksom, du kände där och då och hur du kände att så här, om jag engagerar mig i politiken så kan jag bidra?
Ja, men det jag kände det var ju dels alltså den fysiska stadsmiljön, att jag upplevde att man inte klippte buskage. Jag upplevde att det inte fanns tillräckligt med lyktstolpar. Det var mörkt ute. Och sen var det också det här som man inte riktigt kan ta på, att en plats kan vara säker. På den tiden så upplevde jag i alla fall att Berga centrum var säkert. Men det var inte tryggt. För när jag kom dit så möttes jag av ungdomar som, äldre ungdomar som stod i klungor. Och många av dem pratade ett språk som jag inte känner och som jag inte kan. Och de pratade säkert inte om någonting allvarligt så, men jag kände mig utsatt utifrån det. Och jag kände mig inte trygg. Och då bestämde jag mig för att jag kan inte bara liksom se på. Jag är ingen sån låt-gå-människa. Utan då valde jag istället att engagera mig. För att det var det verktyg som jag fann.
Men att du prioriterar trygghetsfrågan, det har du ju gjort klart. Men hur skulle du säga att ditt eget parti prioriterar trygghetsfrågan i en valrörelse och här nu framåt?
Jag skulle säga att vi har prioriterat den här frågan, precis som du nämner. Men vi kommer fortsätta att prioritera den genom att prata om den och möta de människor som upplever att Linköping är otryggt och lyssna på de personerna. Det ska också sägas att det här är ju ett nationellt problem. Även om vi har en utbredd problematik i Linköping så är det ju ett samhällsproblem. Och det är ju på grund av många års försummelse när det kommer till misskötsel av migrations- och rättspolitik. Mm. Och de frågorna har ju vi svårt att rå på lokalt. Så att vårt parti kommer ju också driva den här frågan nationellt på riksnivå.
Just det. Men här, du kommer in lite på det, men här lokalt så har ju ni ändå varit med och styrt, jag tror det är 3 av 5 mandatperioder under 2000-talet. Hur ser du på ditt eget partis ansvar till att vi har den här situationen idag?
Nej, men jag håller med om att Kristdemokraterna inte har gjort tillräckligt mycket på den här frågan lokalt, historiskt sett. Men det är ju inget parti som har gjort, och det säger jag inte för att skylla ifrån mig, utan mer att konstatera att här så har vi ju alla bidragit till den här försummelsen.
Mm. Vad är det ni hade kunnat göra mer?
Nej, men vi hade ju kunnat börja jobba och för det första lyfta upp trygghetsfrågan, diskuterat den. Det är väl en av de här sakerna som man tagit lite för givet, att det bara ska liksom rulla på, men man måste ju aktivt arbeta med den. Och vi har ingen trygghetsnämnd eller liknande, vi har ju andra nämnder och där diskuteras ju aktuella politiska frågor, men trygghetsfrågan har kommit lite i skymundan. Sen så tror jag också att man en groda kokar långsamt. Man har kanske inte, man har dels varit naiv och inte sett hängt med i samhällsutvecklingen och också sett att Linköping är ju en väldigt välmående kommun på flera sätt. Vi har ett sjukhus i liksom världsklass. Vi har ett väldigt bra universitet, ett av de bästa universiteten i Sverige. Mm. Vi har också väldigt välmående näringsliv, stora arbetsgivare där inom. Men vi har också den här problematiken, och jag tror inte att man riktigt har förstått det.
Nej. Alltså om man kollar och det jag har hört...
Man har inte förstått de sociala förändringarna.
Nej. Mm. Men om man, det jag har hört från debatten i kommunfullmäktige är ju att... ni som styr idag i Linköping får en del kritik för att ha för stort fokus på kanske övervakningskameror, brottsbekämpande åtgärder, liksom hur kontra de förebyggande, så att säga. Hur ser du på det?
Ja, men jag kan till viss del hålla med om det, men då måste man också vara ärlig med vilka förutsättningar vi har fått liksom polisiärt. Anledningen till att vi nu går ut och med ett kamerabevakningsprojekt, det är ju på grund av att vi har fått överta polisens uppgifter. Det är egentligen ett statligt åtagande som man gick ut med 2018 om att man skulle sätta upp 27 kameror i Linköping, i bland annat Berga, Ryd, Skäggetorp och delar av City. Och det har man inte gjort. Och utifrån det så har ju vi känt oss nödgade att agera. Och vi ser ju också att det här skulle kunna vara jättebra hjälp i förundersökningar. Många av de här skjutningarna som har skett, där har man inte kunnat komma vidare på grund av att man saknar bland annat teknisk bevisning eller annat material. Så det är ju en respons på en allt för bristfällig polismyndighet, skulle jag säga. Men sen så håller jag med gällande att vi ofta pratar om kanske de här lite hårdare frågorna. Och trygghetsfrågan har ju mjuka parametrar också. Och där är ju Kristdemokraterna unika i sitt slag, skulle jag säga. För vi är det enda partiet på nationell och kommunal nivå som pratar om familjens betydelse. Mm. Vi är ju helt övertygade om att den största brottsförebyggande åtgärden, det är en god familj. Mm. Mm. Man ser mamma och pappa gå till jobbet. Man har sunda vuxna runt omkring sig.
Men hur kan politiken bidra till det, skulle du säga?
Alltså politiken kan ju inte lära någon att bli en så kallad god förälder, men politiken kan ju bistå med verktyg. Bland annat så skulle jag vilja se, obligatorisk föräldrautbildning på våra familjecentraler i våra prioriterade områden. Och jag tror att det skulle inte skada om även fler föräldrar tog del av den utbildningen. Mm. Så det är ju ett sätt. Jag tror också att när vi får hit nyanlända att vi måste vara tydligare med vilka värderingar som liksom har lagt grunden för det svenska samhället. Och bli bättre på samhällsorientering och berätta vad det är som gäller.
Mm. Men tappar ni bort de förebyggande åtgärderna eller de förebyggande insatserna, tycker du? Eller finns det någonting som du känner att det här borde vi ha gjort?
Vi jobbar väldigt mycket förebyggande skulle jag säga. Mm. Bland annat med socialtjänst och skola. Däremot så kanske vi har gjort det alldeles för sent. Mm. Om man liksom ska göra en hemläxa.
Och för sent, vad är det liksom?
Nej, men man måste ju börja med barnen mycket tidigare. Man måste börja redan på MVC, alltså när mamma är gravid, att fånga upp. Liksom fråga hur ser er familjesituation ut? Hur har du det hemma? Har du rätt förutsättningar för den här graviditeten etc. Och börja redan i det stadiet. Många pratar ju om, jag är själv lärare, många pratar ju om att liksom i högstadiet att man ska fånga upp barn. Nej, du ska börja redan liksom, när barnet föds.
Och har ni liksom skapat förutsättningar för det? I Linköping?
Hur menar du?
Från politikens sida liksom, att verksamheterna kan fånga upp i ett tidigt stadium.
Vi har ju familjecentraler idag till exempel. Mm. Väldigt fina sådana. Och där ryms ju öppna förskolan. Mm. Du har ju BVC. Och du har också socialtjänsten.
Just det.
Men det är inte obligatoriskt att gå dit. Och det är det jag nämnde tidigare, att jag tycker att det borde vara det för att man då fångar upp de här familjerna. Och det har ju också att göra med samhällsorientering i det fall det då det saknas.
Men om vi blickar lite framåt istället för bakåt då. Och går över till syftet med den här podden att liksom urskilja vad skillnaden är mellan partierna. Vad skulle du säga att väljarna får i just den här frågan om de röstar på KD jämfört med andra partier?
Nej, men det var ju främst det jag nämnde här när jag sa att KD har en politisk identitet i de sociala frågorna. Och då är det ju främst familjen som brottsförebyggande. Som jag sa tidigare, att vi är det enda partiet som pratar om familjens existensberättigande. Mm. Vi ser ju på familjen inte som ett kollektiv, eller inte som människor som ett kollektiv. Mm. Och jag upplever ju att många beslut som familjerna skulle kunna fatta själva, det vill säga frågor som du och jag kan fatta här vid köksbordet, de ska vi också kunna fatta. Det ska inte staten lägga sig i. Mm. Och det gäller ju bland annat föräldraförsäkringen. Där är ju KD det enda partiet som aktivt och på ett väldigt tydligt sätt har gått ut med att man själv ska kunna fördela dem mellan sin partner.
Vad ser ni mer för liksom åtgärder där? Eller för du pratar om familjen, men hur vad har politiken mer för verktyg att använda där?
Ja, men jag tror också att det, återigen vi kommer tillbaks till samhällsorientering och det jag nämnde gällande att ge de här familjerna rätt förutsättningar att förstå kontexten som man har kommit till, men också i det fall där det finns etnisk svenskar att liksom upplysa om vad det är som åligger när man blir förälder. Mm. Föräldrabalken är väldigt tydlig när det kommer till föräldraansvar till exempel. Det är en fråga som jag tycker man pratar alldeles för lite om.
En sak som du lyfte när vi i vår tidigare intervju var den här frågan om civilkurage. Det är ändå kopplat till det här med tryggheten. Du växte ju upp i Spanien och du märkte av en skillnad helt enkelt när du kom till Sverige. Kan du förklara lite mer hur du tänker där?
Där är ju familjen, återigen, den är väldigt central i den spanska kulturen. Och där ser man sig själv inte som ett kollektiv som vi gör i Sverige. Jag tror att det har med kanske vårt socialistiska arv faktiskt att göra. Och där ser man sig som en, liksom en del av någonting större. Och man ser också att man, ja, men du och jag, vi hör ihop. Alltså vi hänger samman, vi länkar in i varandra. Och man står upp för varandra utifrån det och man skyddar varandra. Det har hänt mig flera gånger. Jag har blivit utsatt för någonting eller om jag har trillat eller jag har slagit mig. Det är alltid någon som springer fram och liksom frågar hur går det eller den där personen ser obehaglig ut, behöver du hjälp eller liknande. Och vi var ju ganska tidigt ute i Kristdemokraterna med vår företrädare Alf Svensson och pratade om att man skulle lagstifta civilkurage. Jag vill inte en av de som kanske tycker att man ska göra det, men jag tycker om tanken på civilkurage. Jag tror att vi borde prata mer om det, att vi allesammans hör ihop. Jag upplever att det är väldigt kallt just nu i Sverige. Jag lyssnade på en annan podd som Kaliber P1 gjorde där de berättade att personrånen i Linköping har ökat med 700% för 2019. Det var innan pandemin. Och då var det en kille där som hade blivit rånat 3 gånger, han var i 16-årsåldern. Och han berättade att de här rånen hade skett mitt på dagen. Det hade varit väldigt brutalt. Han hade ropat på hjälp. Det var flera som hade sett. Men det var ingen som hade ingripit. Och där känner jag att om man visar för en ung, så pass ung person, alltså samhället visar för den personen att man inte bryr sig. Liksom, vad föder man hos den människan då? Alltså, det blir ju en misstro.
Alltså, är det en del av problemet, skulle du säga, kring trygghetsfrågan i Sverige, men i Linköping? Det här som du lyfter nu.
Ja, samtidigt är det jättesvårt från politiskt håll, och det var väl det vi landade i när vi diskuterade frågan när den var uppe i Kristdemokraterna för några år sedan, att det kan ju innebära en, liksom, en fara för individen också om man ingriper. Så det där är ju
komplext. Men det kanske är en dum fråga. Men vad skulle det innebära att lagstifta civilkurage?
Lagstifta civilkurage? Det innebär ju att du har en skyldighet. Då kan ju inte du titta bort, till exempel.
Men så långt vill inte du gå, eller?
Det finns de som vill det, men jag vill inte gå så långt. För mig är liksom civilkurage, jag tror inte att man kan lagstifta det. Jag tror inte man kan tvinga fram det hos människor. Man kan väl uppmana till att vi ska bry oss mer om varandra. Och det är det jag tycker saknas.
Om vi går vidare då, skulle du kunna lyfta egentligen 3 så konkreta åtgärder som möjligt som ni skulle vilja genomföra i trygghetsfrågan och kopplat till allt det vi har pratat om?
Jo, om jag får gå tillbaka till kamerabevakningen kommer den fortsatt att vara viktig. Och speciellt när det kommer till att kunna bevisföra personer som begår grövre brott. Och det gör ju också att utredningsprocesserna går mycket, mycket snabbare. Som det är nu, så är det ju många Linköpingsbor som har blivit utsatta för andra brott än skjutningar, till exempel grova sexualbrott och liknande, som inte får tid för rättegång eller får komma på ett första samtal och liknande. Så den är jätteviktig och liksom, det blir en bildar en kedja.
Just det. Punkt 2 eller den andra?
Jag vill gå tillbaka till det jag sa tidigare också om att ge föräldrarna de rätta verktygen. Och då tror jag väldigt mycket på, eller vi kristdemokrater tror väldigt mycket på kommunal föräldrautbildning. Men i det här fallet då att göra den obligatorisk för samtliga föräldrar som väntar sitt första barn. Och det handlar ju om att vi ser att det kan vara en preventiv åtgärd att liksom stävja mycket av den problematik som finns kopplat just till trygghetsfrågor. Och det är också ett sätt, vi ser nu till exempel inom sociala omsorg att vi har HVB-hemmen kostar oss, så de placeringar vi har kostar oss cirka 100 miljoner. Och det är ju förskräckligt mycket pengar som man skulle kunna spara och avlasta, alltså skattekollektivet, om man började arbeta med de här frågorna i god tid. Så den frågan är jätteviktig. Den sista frågan, det gäller ju områdesbaserad socialtjänst. Och det har vi ju infört, så kallade områdesteam, den här mandatperioden, som jobbar ute i stadsdelarna och arbetar uppsökande och också väldigt relationsbyggande. För det vet vi att det finns en tystnadskultur. Man inte vågar berätta om vad man ser eller vad man hör och vad man har varit med om.
Just den åtgärden, varför har det inte liksom, varför har socialtjänsten inte funnits i de här områdena tidigare?
De har funnits och varit ute, men det har inte varit så organiserat som det är idag. Och det är ju, jag håller med, det här är någonting som man kanske borde ha gjort för 20 år sedan, när jag vet att det har funnits röster som har sagt det. Men vi har inte varit där på det sättet som vi är idag.
Men ja, blir det svårare för socialtjänsten i och med att det kanske är liksom för sent, eller att man borde ha gjort tidigare?
Jag har svårt att svara på om det blir svårare, men det blir ju absolut dyrare för oss. Både när det kommer till kronor, men också i mänskligt lidande.
Just det. Jag tänkte också ställa några korta, snabba frågor till dig som ja, men du kan få försöka svara på så kortfattat som du kan. Då börjar jag med brottsbekämpande kontra förebyggande åtgärder. Vad är viktigast just nu att satsa på?
Både och. Får man svara så?
Ja, absolut.
Det ena finns ju inte utan det andra, tänker jag. De hör ju ihop. I den bästa världen så skulle vi inte ha något brottsbekämpande arbete om vi la tillräckligt med resurser på det förebyggande. Men vi måste ju se verkligheten för vad den är, så säger båda.
Okej. Fler eller färre övervakningskameror?
Fler.
Varför då?
För att behovet finns. Mm. Det finns människor som känner sig väldigt otrygga och som inte känner sig säkra på att den dagen det händer dem någonting, att det finns någon som har sett det och att de gärningspersonerna kan lagföras.
Mm. Fler eller färre kommunala ordningsvakter?
I den bästa världen så skulle vi inte behöva ha kommunala ordningsvakter, men eftersom att det går 5000 Linköpingsbor på en polis, så kan de kommunala ordningsvakterna vara en bra avlastning för de uppgifter som polisen inte hinner med. De ska inte ersätta en polis och de har inte alls samma befogenheter. Men de kan avlasta och de kan arbeta trygghetsskapande i city.
Mm. Ett poddavsnitt går ganska snabbt. Vi börjar lida mot slutet. Men jag tänkte ändå ställa den här frågan. Kommunen har ju lite begränsade liksom, möjligheter kanske i trygghetsfrågan. Mycket handlar om polisen och statliga åtgärder och sådär. Kan det ibland kännas hopplöst som liksom kommunpolitiker att bryta den här utvecklingen?
Nej, jag tycker inte att det känns hopplöst. Det är väl klart att man blir givetvis väldigt ledsen när de här skjutningarna sker eller när våra kommuninvånare blir utsatta för brott. Det gör väldigt ont, ska sägas. Men jag tycker att fler och fler partier, inte bara Kristdemokraterna, börjar nyktra till när det kommer till den här frågan och börjar förstå att man måste arbeta mer förebyggande men också mer trygghetsskapande. Brottsbekämpande är egentligen det polisen ska göra, även om mer och mer åläggs oss. Men jag känner mig inte modfälld. Däremot så får jag väl vara öppen med att det inte är en lätt uppgift vi har framför oss om vi ska vända den här utvecklingen.
Mm. Vad menar du med nyktra till? Vad är det liksom fler partier har gjort?
Nej, men då tänker jag på den försummelse som jag nämnde tidigare, att man har haft en alldeles för klen rättspolitik. Det har varit alldeles för svårt att fälla personer för brott, och man kanske inte har haft rättmätiga straff heller. Sedan så är det ju också många av de här frågorna är ju kopplat till en väldigt generös migrationspolitik, där vi inte har kunnat omhändertala de människor som har sökt sig till vårt land. Och vi har inte heller lyckats få ut alla i etablering. Och också många som har flyttat till områden med hög bostadssegregation.
Just det. Men som avslutning tänkte jag att du skulle få blicka framåt lite. Om 4 år, om vi skulle sitta här då inför nästa val, hur ser situationen ut då?
Trygghetsmässigt?
Ja.
Då är min förhoppning att Linköping har blivit en tryggare och friare kommun. Att det är fler unga kvinnor eller kvinnor överlag som upplever att de vågar gå ut. Att vi har en mindre bostadssegregation i våra områden. Vi jobbar ju mycket nu med att få till blandade upplåtelseformer, det vill säga hyresrätter, bostadsrätter och småhus. Så att vi får en större inflyttning till de områdena. Det blir blandat och man kommer i kontakt med majoritetssamhället på ett sätt som man kanske inte har gjort tidigare. Mm. Så det är min ambition att vi gemensamt ska försöka bygga bort bostadssegregationen, men också att vi gemensamt ska komma till bukt med den här problematiken.
Just det. Och vad har vi haft för styre då? Skulle du säga?
Ja, det är, jag hoppas ju på att det är ett styre där Kristdemokraterna får vara med. Med tanke på, som sagt, att vi är det enda partiet som pratar om familjens och de små gemenskapernas betydelse.
Mm. Toppen, Denise. Vi har kommit i mål. Tusen tack för att du kom hit till oss på Korren och gästade podden.
Tack så mycket.
Tack. Vi tuffar på med vår valspecial här inför valet i höst och kommer att återkomma med fler avsnitt framöver. Håll utkik där poddar finns och så hörs vi nog snart igen. På återseende. Hej då!
Du har lyssnat på Korren-podden. Ansvarig utgivare Maria Kustvik.